Pekka Lyski har tränat IFK Brahm sedan 2002 och blivit en ikon för Grönvitt. Inte undra på kanske när man har tagit en klubb från Division 2 fram till ligaspel och i år också gjort dem till cupmästare. Från och med nästa år är det dock över. Pekka tränar inte längre Grönvitt och i en avslutande intervju med Nya Åland så valde vi att göra den till en podcast så att ni fans och andra fotbollsföljare skulle kunna följa med och dissekera allt Pekka säger ord för ord. Så från VHA:s kafeteria den 22 oktober 2015 så lyssnar vi på vad Pekka Lyski har att säga om sin karriär i IFK och vad som väntar härnäst. Jag som intervjuar heter Oskar Magnusson. Pekka, om vi börjar med din start helt enkelt. Född i Karleby 1953, stämmer det?
Ja, det stämmer. Jag så att starten kom väl i liten lokalklubb som 6-7-åring som bara i byalaget liksom och så där så småningom som 8-9-åring så hamnade jag till GBK eller för till GBK via GBK knatteliga och så här. Sen dess har fotbollen varit kanske en liten passion till mig ändå på vägen någonstans. Jag kommer ihåg när jag var 16-17 år när jag första gången tränade mitt eget B-juniorlag när vi inte hade någon tränare så att det pågick kanske 2 månader på Österbotten liksom i GBKs regi. Och det är ju helt klart att sen dess har de taktiska bitarna och många andra saker liksom intresserat mig i fotbollen. Så var det ungefär i GBK. Sen avslutade jag i GBK 1996 efter att vi hade spelat i mästerskapsserien föll ner och IFK Mariehamn steg upp till ettan och kände Henka Boström här som var IFKs tränare då och frågade, jag hade 3 alternativ att jag skulle kunna hamna till Seinäjoki eller Varkaus eller något annat, jag var studentmerkonom och sökte jobb så att sen lovade IFK fixa och det gjorde Bosse Jonsson och Olle Fonsell så att jag trivdes här jättebra, liksom trivs ännu bra och tacksam förstås för Åland, men så att jag har haft jobb att göra och det är helt klart att jag tror att jag har också givit tillbaka till turistbranschen en hel del och till fotbollen lite nu. Så att.
Om vi går tillbaka till när du fick det här första tränaruppdraget, om vi ska kalla det där för B-juniorerna, vad var det som gjorde att du fick det? Alltså var du en ledare även som spelare eller tog du ansvar eller som kapten eller så? Eller?
Nu var jag ledare som spelare också liksom att nu kände jag mig att jag måste ha det ansvaret eftersom då var B-juniorlaget utan tränare. Och det var egentligen jag själv som gick till GBKs styrelse, juniorstyrelsen då, och berättade att nu tränar jag det här laget tills ni hittar någon annan. Så att inte var det värre än det. Det var ganska naturligt.
Hur kom du i kontakt med fotbollen från första början då? Var det bara fotboll som gällde eller fanns det skidor och andra sporter också?
Ja, nu har jag hållit på med hockey och, hockey och skidor och allt egentligen från stavhopp till allting så att ganska mycket så att det var ju det var barnen höll på som bodde lite utanför stan och nära idrottsplan.
Hur var det att växa upp i Karleby på 50- och 60-talen? Hur minns du din barndom?
Jo, helt klart så att det var ju jättetryggt och bra. Mamma var hemma, pappa var gammaldags dykare så att pappa var borta. Vi var 5 barn så att nej, det var trygg miljö att växa upp så att.
Vad gjorde pappa så då? Dök?
Ja, han var en gammaldags dykare.
Okay.
Och så inga sådana här flaskor utan att man hade vikter bakpå. Han har byggt många broar i Finland. Aha. Han har byggt vissa hamnar. Så att.
Just det. Så kom du till IFK Mariehamn och Åland i slutet på 70-talet eller 77 var första säsongen. Var det enbart fotboll anledningen till att du flyttade ihop?
Nej,
kärleken också?
Nej, utan att Inger kom från Karleby också, från samma trakter, min fru. Det där, det var jobbet. Så att det var lite ont om jag fick inte det jobbet som jag ville ha i Karleby så tänkte jag att jag måste flytta någonstans. Och som jag sa tidigare att jag hade 3 alternativ och som tur så valde jag Åland. Och så att.
Vad var det för Åland du kom till eller vad tänkte du när du kom hit?
Nej, inte tänkte jag någonting annat utan jag blev väldigt väl mottaget liksom och jag hade direkt liksom kompisar och vänner och så att inom IFK och sen så småningom på jobb, så att nej, jag tycker inte att det var någon konstigheter, utan det var jätteroligt att komma förstås. Och första säsongen i ettan var ju IFK också ganska stark. Så att.
Vad kände du till om Åland innan, så att säga, innan du flyttade hit?
Nej, inte så väl, inte så mycket.
Nej. Men just det här isoleringen och alla färgen och hittit, och ingenting som förändring i livsstilen som störde dig?
Nej, inte gjorde det. Man var så ung och ivrig liksom på arbetsmöjligheter egentligen. Så att det var ju efter 2 år som jag grundade redan första företaget och började sälja första hjälpsprodukter. De som även än idag är modell, tavlor på väggarna och bilväskor och sådana där saker. Och det där, så att viljan att arbeta var ganska hård.
Kände du direkt att du kunde tänka dig att bli kvar här också, eller när föddes den tanken, eller rullade det bara på?
Nej, egentligen sen senare, efter ett år, när ingen flyttade hit också, så att då var det ganska klart.
Sen fick ni barn. Hur många barn har ni, om du går igenom familjesituationen? Är det 3 söner eller?
Ja, jag har 3 söner. Thomas är den äldsta och Janne är mittersta och Nicky är det där. Våra sladdis 96 född, ganska stor just för tillfället, på väg till London och titta på West Ham. Det är West Ham Chelsea, tror jag, i helgen. Så att det är så. Sen har jag lyckan att ha 3 barnbarn också, så att, men 3 flickor. Så. Jag har inte tränat så många tjejlag någon gång, men you never know.
Det kan bli framtiden.
Man vet aldrig.
Har du varit involverad i dina söners fotbollsuppväxt också på ett eller annat sätt? Eller har du tränat dem också? Eller?
Ja, förstås. När Thomas fyllde 6 år och Janne var 3 år då. Mika Niskala och pojka. Så det var ungefär då när jag började med barnfotbollen. Liksom, jag började ganska allvarligt också. Så det var inte alla tyckte om. Alla tyckte inte om, utan vi tog ju med Kari Niskala. Ganska hårt liksom och på allvar det där jobbet, och gjorde ganska bra resultat också, så att det är många finska mästerskap i teknik som vi har vunnit i Åland. Jag tror inte att efter det att jag slutade som distriktstränare på Åland, så det inte har kommit någon teknikguld till Finland, och vi reste med laget. Tog laget med och fot i Göteborg och spelade matcher och till Stockholm och överallt, och sökte bättre och bättre motstånd till Helsingfors och Åbo. Jobbade ganska hårt med de pojkarna. Ofta stod vi också från landsbygden med Daja och Peter Lundberg och Tommy Lundberg och Peter Sjölund och olika killar, Allan Överström. Och killarna jobbade bra på landsbygden också med sina, så vi föddes tillsammans, de i synnerhet inför Pohjola Cup, inför teknikmästerskap och sådana saker, så att den tiden var det ganska seriöst juniorarbete. Och tydligen gjorde vi någonting rätt om man ser liksom dagens IFK och de som har slutat redan och varit med, men ändå varit med och byggt det här IFK som är med nu i ligan, som jag egentligen själv räknar att därifrån kommer liksom deras stomme i alla fall, som har tagit IFK dit var IFK är idag. Utan det arbete som vi tränarna på Åland, det var alltså inte bara jag och Kari, utan det var, vi hade på landsbygden också tränare och det där, och vi jobbade så tajt ihop att vi fick liksom, tycker jag, hela Åland kännas som en helhet. Och det är egentligen det var som grunden för IFKs frammarsch till ligan.
Och då pratar vi att du var regionstränare på 90-talet ungefär?
About. Ganska många tid. Gösta Bryckman skötte på halvtid kansli och jag var tränare på vilken tid var jag ju nu liksom, utan jag hade ju 2 andra jobb vid sidan om, och det var 3:e jobb och juniortränare, så att ja, nej, det var liksom tuffa tider liksom på det sättet, men så att det var rolig tid också förstås, och när man tillbaka tittar nu, och åtminstone det är egentligen den biten som jag värdesätter mest liksom i min fotbollskarriär, just den biten som vi gjorde här på Åland tillsammans liksom med olika tränare, och vi hade ganska bra drive då också, och våga fara med killarna redan då ut och våga tävla mot andra på rätta villkor och sådär. Så
hur gick det till då? Samlar man från olika föreningar de här ungdomarna till att träna gemensamt?
Ja, till distriktslaget och samma sak inför teknikmästerskap, och bjöd dem till träningar, bjöd dem till sådana matcher som vi tyckte att nu räcker inte riktigt IFKs det årskull till, liksom, att nu behöver vi ha lite Sjölundspojkar med och Lundbergspojkar och Överströmspojkar och lite sådana där saker. Och det var egentligen sånt som vi ansåg då redan att var ganska viktigt.
Du sa att ni var ganska målinriktade och tävlingsinriktade redan då, fast så fanns det föräldrar eller andra som tyckte att oj, det var lite väl hårt, eller kom ni in med något nytt där, tycker du? Eller?
Ja, no, egentligen kom vi kanske kravet på barnen var inte liksom så hårt, men det är helt klart att de som låg före tekniskt, taktiskt och mot. De spelade till exempel 4-4. Och de som hade just startat fotbollen spelade 3-3 på en annan plan, liksom, för att motivera alla och utvecklas. Då anser jag idag ännu att man borde våga liksom ge utmaningar även till de bättre och samtidigt plocka ihop dem som är nybörjare, lite lugnare tempo och med eget nivå, liksom, att tycker de då att de är för dåliga att vara med de som har varit 3 år, så måste de ha lite tålamod med en annan nivåsträning, och sen om man är tillräckligt bra så kan man ju gå ett åldersklass uppåt direkt och sådär. Och sen jag kommer ihåg när jag födde Thomas, min äldsta son, till pianolektionen till Jumalas kantor Göran Blomqvist och det där, och så jag började fundera efter det att Göran lärde 15 minuter stycke, att det här ska du träna hemma, och sen när en vecka efter när Thomas kom dit så det där, så kontrollera vad han hade gjort hemma och gav en ny läxa. No, det var ju ganska enkelt att ta efter då, och den tiden redan började jag ge hemläxor till fotbollsspelare, att vi tränade kanske 3 gånger i veckan, men jag gav hemläxor att nu är det vändningen hit och nu är vändningen dit och nu är bredsidapassningen dit, nu är jonglering dit, och så att det kanske man borde återuppta.
Gör man inte det idag, tror du?
Jag vet inte. Jag har inte riktigt koll nu. Jag har varit så många år borta från juniorfotbollen, liksom, och så att tiden har väl inte räckt till bara helt och hållet. Att det skulle vara helt klart om man skulle inte ha haft någon sysselsättning vid sidan om ligafotboll. Då skulle man ha kanske hunnit oftare dit till planen också och titta. Men å andra sidan så IFK AB ett lag och RF ett annat lag.
Just det här som du säger om nivåanpassa även från ung ålder, var det något nytt som folk reagerar på? För jag tänker att här kanske man har rätt, alla ska med någonstans och träna ungefär lika saker.
Jo, alla fick ju vara med och träna, men de fick ju träna i olika nivågrupper, och det är helt klart det, att vissa ansåg det helt klart att vi gjorde fel den tiden, liksom, och så där. Så att det är jag och Karis närmast blev. Jag tror inte att på landet var det likadant ändå, liksom, att där vet jag inte hur reaktionerna gick, men jag och Kari har efteråt pratat någon gång om det här också. Men inte det någonting sånt som händer. Det, vissa saker gör man säkert fel som juniortränare och vissa saker gör man rätt. Å andra sidan, jag vet att det är många av spelarna som blev bra innebandyspelare och har efteråt kommit att tacka, fast de har spelat i svenska högsta serien innebandy, Andreas Ahlqvist och Risberg och pojkarna, så att ändå har de kommit efteråt någon gång och säga att det var bra, men synd att jag slutade med fotbollen nu när IFK har gått så här bra. Men det var många lovande som blev andra.
Det här påminner lite om, jag tänker på vad Jonas Thern gjorde i Värnamo exempelvis med sin ungdomsakademi och så vidare, att han tidigt delade in dem från de som hade kommit kortast, så att säga, och sen olika grupper, och så såg han att för att det var bättre än att blanda alla, att de inte fick bollen istället utan de kunde utveckla sin egen takt. Var det det ni såg också, att de faktiskt blev bättre?
Absolut, det var tanken det, utan inte glömde vi bort dem sämre heller, liksom, utan att men de fick det med sin nivå. Man kan inte liksom avancera till en väggpassning om man inte kan passa. Alltså det är bara grunden och liksom och så här, så att det är ju helt klart. Så
att. Om vi talar om juniorfotboll på Åland då, överlag, så att säga. Ni har haft ganska få egna produkter på de senaste åren och så vidare. Hur ser du på det, att slussa upp yngre ålänningar i A-laget?
Nej, egentligen är jag väldigt förvånad, eftersom vi har haft en ganska lång tid här heltidsanställda juniortränare på Åland. IFK Mariehamn till exempel, så jag är väldigt förvånad. Liksom, och jag anser det att jag vet att det inte är lätt att få bli en ligaspelare. I Helsingforsregionen tappas det hur många som helst talangfulla spelare, och det är jättesvårt att bli ligaspelare i Finland. Men ändå hade jag väntat att från den tiden när IFK började ha heltidsanställd juniorfotbollstränare. Vi får gå tillbaka till Steven Wards tid redan, eftersom han startade ju, han var min andra tränare och juniortränare. Han körde redan juniorträningar. Jag var och hjälpte honom någon gång. Vi hade frivilliga träningar för killar när de skulle komma. Och nu har vi haft Johan och Steve Beaks. Och tycker ändå liksom att kravnivån kanske borde vara högre liksom överallt. Både på tränarsidan, både på de som är med. Liksom, ja, men sen får man ju fundera att vad är det värt liksom. Är det värt liksom att ha lekskola eller värt att satsa på elitfotboll? Att man får alltid välja det liksom och så här. Så att, men samtidigt måste man ju göra det fiffigt och så att barnen förstår det och motiverar dem rätt och så där. Men jag förstår att det är många barn, ungdomar som ser nivån och ser matcher här och kan tänka sig att men dit når jag aldrig. Eftersom vi har ju också bjudit in under tiden vissa spelare, men de har inte velat komma. Till exempel för vår egen akademi så har vi fått nej av spelarna när vi ska till bortamatch och spela och de skulle få komma med eller komma med och träna och så här. Så att, men det är ju helt klart att alla vill inte satsa på det här, och det är acceptabelt också. Det måste man förstå, det förstår jag lite. Men ändå grunden är det att jag är väldigt förvånad. Mm.
Har de, tycker du, fått chansen då, eller är det att de som har fått chansen inte haft höllt tillräckligt hög kvalitet av de egna? Jag tänker att man i Lund.
Ja, det är jättebra liksom fråga, eftersom jag analyserar det ofta liksom att de spelare som har fått chansen i IFK, sen har de farit i Sverige. Men jag tror inte att ingen har farit till finska sidan. Tittar vi på vilken nivå de är idag. De är inte på den nivå var veckansligaspelarna ska vara. Om de skulle ha varit, jag anser alltid att är du en bra fotbollsspelare, då kommer du alltid fram, oberoende i vilken miljö du än är. Och det är helt klart att av de spelare som har fått vara med och prova ett år med IFK, eller två år, och inte sen liksom tagit platsen, så vi är så pass realistisk och stolt över mig själv också. Och IFK för den skull att skulle de ha kommit till Allsvenskan eller Superettan, då anser jag att jag har gjort fel och IFK har gjort fel, men hittills har jag inte hittat såna spelare, så att någon får säga till mig om jag har fel liksom, men jag har inte hittat såna spelare som har kommit fram.
Du, IFK på rätt väg nu då, jag tänker med akademin. Joel Mattsson debuterar mot HJK senast här till exempel, 16 år. Du har Mark Nordqvist och Thomas Mäckinen i truppen. Alltså, känns det som att det har blivit en riktningsförändring på senare år åtminstone, eller?
Det är väl naturligt att det kommer alltid då och då. Mm. Men luckan från Thomas Mäckinen och det där Mark till Joel är lite för lång. Mm. Och från för Joel sen, nu har jag inte fakta riktigt här, men så att det är ganska långt också någonstans därifrån igen sen en gång. Mm. Visserligen kan någon i de åldrarna var Joel än att göra ett jättehopp inom ett år, men det är inte sannolikt att man gör sådana, utan oftast liksom den här utvecklingen ser jämntakt och långsiktigt, och jag tycker inte att det är godkänt liksom ändå just som det är nu. Så att
har det påverkat ditt jobb också, eller liksom hela föreningen, att då får du anta att ni måste värva in spelare i högre utsträckning, och vilket påverkar ekonomin och så vidare?
Ja, det påverkar ekonomin, det påverkar till publiken. Det är helt klart att har IFK ständigt fem ålänningar i öppningselva, det anser jag att det är redan godkänt liksom, och ungefär, och där kunde liksom man ha en målsättning, men liksom målsättningen har varit alltid att ta sommarproffs och göra någonting annat och så här. Och det är liksom svårt att hitta, som du ser nu, att nu hade vi Thomas Mäkinen som får juniorkontrakt eller får A-lagskontrakt det här året, och Mark Mattsson får det också, väl förtjänade och så här, men sen hoppar vi till 99 där liksom från det och så här, så att.
Vad var brister där? Är det spelarna själva som inte vill i hög utsträckning, eller finns det något systemfel som du ser det, eller
ja, det bör undersökas i alla fall och lyftas, liksom våga, man måste våga prata om sådana här situationer eftersom det är inte godkänt enligt mina, som jag ser det, det är liksom absolut inte godkänt att Jani och Tommy Virtanen och sen är det ett kap liksom, om vi tittar till dagens IFK-strupp som går det till Tommy Thomas Mäkinen plötsligt igen och Mark Mattsson och så här, så att nej, det är inte godkänt det. Att någonstans är det någonting fel och då borde jag liksom, eller då borde man granska sin verksamhet väldigt noggrant liksom, som lika noggrant som A-lagstränares arbete granskas hela vägen liksom, så att det.
Hur realistiskt är det då att ha fem ålänningar i en startelva ju nu när det har blivit ligaspel? Det kanske var realistiskt i division 1, division 2, eller?
Nej, jag tror att det är realistiskt. Mm. Jag tror att vi har stora möjligheter eftersom vi har ändå liksom lever med talangfulla människor på allt sätt på Åland, tycker jag. Följer svensk TV, borde få liksom bättre insyn i fotboll via det liksom, och som vet jag massor med våra juniorer åker och tittar på Djurgården, AIK, Hammarby, och derbyna älskar dem och liksom, att jag har själv varit med och ser flera människor som går och tittar intervjuerna med professionella tränare liksom från Sveriges TV upp och ner liksom, men ändå liksom att vilja nog bli liksom fotbollsspelare, vilja nog utvecklas till det där någonting, så att nu startar det alltid liksom från klubbens sida, att hur väl tar vi hand om, hur attraktiva matcher bjuder vi nya utmaningar, eller är vi nöjda att spela i upplandsserie var vi får två matcher per sommaren som är tävlingsmatcher, och hittar vi sådana turneringar som jag gjorde med våra barn, var vi kan verkligen liksom tävla med människor liksom och så här, så att juniorindustrin är ju helt okej med turneringar, så att Alandia Cup var det, sen tror jag att jag själv startade den andra turneringen, det var höstturnering, Ålands Cup kallas det nu för tiden, jag startade själv flera turneringar, sladda med Saben, grusplanen när det var påsk och personalen jobbar inte alls slutande. Men du måste ha liksom en viss passion till det här och göra någonting, och det borde ju alla juniortränare också, men man kan också ge upp väldigt enkelt och vara nöjd liksom och tycka att allting är jättebra. Och då är det jättebra om det är sån sysselsättning som liksom gör bara fina medborgare och har någon sysselsättning, men jag godkänner inte barnvaktande liksom, som då måste man ta ordentligt betalt om man vaktar barn. Det är liksom dagens samhälle har utvecklats från det, du kan bara anser jag liksom, föräldrarna går till gymmet och sätter sina barn på fotbollsträning, att någon vaktar de barn på kvällen, först har någon vaktar dem på dagis liksom. Så att då anser jag att fotbollsföreningen borde kunna liksom ta ordentligt betalt för de som kommer dit liksom, om föräldrarna går till gymmet och liksom och så där, eller det är liksom två alternativ, men har man liksom på det här sättet som vi har nu, så ställs det jättehårda krav till tränare, och då måste vi våga ställa de krav till folk liksom.
Är det svårt då, för som nu har IFK verkligen blivit en elitförening, är det svårt att greppa den här pyramiden, för det finns så väldigt många lag och ungdomslag ute på Åland, och vill du att fler ska spela liksom i finska serien liksom?
Nej, inte vill jag någonting annat, utan jag vill bara att de får, när de har spelat den här matchen som juniorer, oberoende vilken nivå, då har de redan en utmaning till följande match, och då kommer de att träna. Men vinner de 10-0, får de stryk 10-0, ingen bryr sig. Nej. Efter det. Det är ju så, när det sker tillräckligt ofta en viss resultat, så då blir det att inte du som fotbollsspelare, du bryr dig inte, ledarna bryr sig inte. Det är liksom sån, utan du borde bygga verksamheten hela tiden som alla bygger. Jag vill framåt och nästa gång ska vi lite högre, så ska vi lite till och lite till och tills vi hittar vårt nivå.
Mm.
Och sen börjar man, men jag tycker att vi provar för lite de nivåerna.
Du saknade det tänket lite grann? Liksom.
Ja, det har jag saknat. Elis instinkt redan därifrån. Liksom. Och det är helt klart. Att det är.
Om vi backar bandet och ser när du kom till IFK på 70-talet. Mm. Vad var det för ambitioner och liksom visioner som fanns i föreningen då?
Mm, ja, det fanns ju visioner att hållas kvar. Mm. I ettan egentligen. Men det gick som det gick. Och så gick det för GBK också, och nu är de i tvåan, min gamla klubb. Mm. Eller det är många klubbar som, det här är oftast en ledarskapsfråga överallt. Mm. Personer som tar åt sig ett jobb i styrelsen eller tar jobb åt sig en ungdomssektion eller någonting annat. Om man tänker ge sitt hjärta dit och arbeta för det även och är beredd att arbeta, då ska du ta det. Om du inte liksom är beredd att ge ditt hjärta dit liksom och så här och arbeta med passion fast ett år eller 10, det har ingen skillnad, anser jag, men det är ett krävande arbete. Du ger ganska mycket från dig, men du får jättemycket också, men jag ser inte den passionen överallt liksom.
De här åren på 70-talet, hur gick det för IFK? Men minns du då, stannade ni kvar i ettan eller hur?
Ja, alltså, nej, utan efter 2 år så föll vi ner. Och då hade arbetet tagit så mycket av mig, så då valde jag att spela 2 år i Jomala IK.
Mm. Och sen blev du tränare där också, va? Eller?
Jag var andra år lite hjälptränare där och hjälpte till lite med det laget också.
Så, 2 sessioner blev det på 80-talet som tränare, enligt Wikipedia i alla fall, 85-89. Vad gjorde du övriga 80-talet?
Nej, men jag hade nog någon till där, så det, okay. men inte var det, jag tror att jag har 2 sessioner, det är 3 år. Som du har där nu, det kommer jag ihåg, men jag kollade nu här.
Mm.
Så att kanske vad jag gjorde för övrigt, jag tränade ju säkert juniorer då, och jobba.
Och sen jobbade, och när du säger jobb, så du har varit egenföretagare, du har haft några företag genom åren här?
Mm. Ja, mellanåt. Så att nu har jag varit ganska långa stunder egenföretagare, så att före det jobbade jag som hotellchef och började som receptionist, men jobbar ganska snabbt upp med på branschen och liksom och sådär och jobbar just på de flesta hotell i den här stan, så att till och med har någon gång haft hand om havsbidden efter konkursen någon tid och sådär och sen några stugbyar, men det var i samma veva, så att det liksom, så att sen avslutar jag egentligen sista jouren vid Ålandsturist och konferens när Anders Wiklöf hade skaffa mig och Henrik Nordström dit. Så.
Du har fortsatt vara egenföretagare även som ligatränare och
ja, absolut,
resebranschen och allt vad det är. Jag vet att vi pratade förut i fjol i samband med den här skattegrejen som blev, att du sa att du var, ja, du såg det inte som fotbollstränare i första hand och så vidare. Kan du förstå att folk tycker att det är märkligt att man har den uppdelningen, eller?
Vi har full förståelse för alla åsikter, så är att alla människor måste ha en åsikt. Jag själv anser att jag har kunnat hantera det här lika bra som om jag skulle ha varit heltidsanställd från IFK Mariehamn. Så att jag har kunnat ge den tiden som det behövs för den här verksamheten, men folk måste ju ha sina åsikter, så det är helt klart. Det finns ingen rätt eller fel, men jag skulle aldrig ha börjat med det här om jag skulle inte ha fått vara egen företagare vid sidan om det här. Så att datoriseringen har hjälpt också väldigt mycket att sälja resor. Jag har inte sålt resor någon annanstans, utan jag har hjälpt Åland med min reseförsäljning, eftersom jag har skaffat fastländska, huvudsakligen konferenser, bussgrupper, idrottsgrupper till Åland liksom, och då har de lämnat sina euron hit eller till våra affärer, så att jag anser att på det sättet har jag kanske lindrigt betalat tillbaka det.
Men det blir mycket jobb då, antar jag liksom. Alltså, hur hinner du med liksom, förbereda laget inför matcher och sen ska du svara mejl 22:30 och
ja, men jag har lärt mig att använda tiden ganska nyttigt och väl, och sen klarar jag mig kanske mindre sämre än många andra. Så att det är en förmåga också det. Så att.
Om vi går framåt då till att du blev tränare 2002 när du tog över A-laget. Varför blev du kontaktad eller varför tog du jobbet då så att säga?
När jag inledde mitt...
Ja, jag tänkte vad var det som fick dig att ta över IFK?
Jag hade just då jobbat 5 år. Som jag lovade jobba när jag sålde mitt företag. Och då hade jag gjort de 5 år färdigt. Så att då, när det var sista dagen kvar så sa jag att nu slutar jag här.
Det var dags för fotboll igen alltså?
Ja, det var ju dags för eget företagande. Mm. Inte fotbollen var inte den.
Var jobbade du då innan så var det de här 5 åren?
Nej, alltså, jag grundade ju ett företag, Ålands Turist och Konferens, tillsammans med Henrik Roström. Och sålde vi den till Wiklöf Holding ett tag. Och så satt vi på Arkipelag och arbetade. Men så lovade jag vara kvar 5 år efter försäljningen. Liksom där. Och sen när 5 år hade gått så tyckte jag igen att nu måste bli egen företagare. Att jag behövs mer än någon annanstans än här. Och då ansåg jag att jag har möjligheter att träna fotboll igen, så att jag blev tillfrågad av om det var Peter eller någon annan. Så att,
Peter Mattsson?
Jag tror att det var han som frågade. Så att då tog jag jobbet igen.
Du, vad var det för klubb du kom till då 2002? Vad fanns det för då var det alltså Division 2. Vad fanns det för ambitioner då?
Nej, men nu var det ju ambitioner att försöka gå uppåt liksom därifrån. Och nu var det en klar och tydlig målsättning då att vi ska liksom göra allt att vi kommer till ettan. Och första året gick så där, vi fick så dålig start. Men sen blev vi 4, om jag inte kommer ihåg fel. Och sen andra året lyckades vi liksom fixa andra platsen och slapp till kvalen liksom på det där sättet. Och det var tuffa och minnesvärda tider förstås. Först Kuopio borta när vi hade vunnit dem hemma och sen Kemi borta igen tills vi fick den där division 1-platsen. Men det var tuffa, det var ju ålänningar mycket i det laget som alla kommer ihåg och har sett säkert bilder av dem.
Och sen tog det bara 1 år så kvalade ni upp till ligan också. Ja. När du ser tillbaka på det osannolika året.
Nej, det var helt klart att det var osannolikt. Ja, så kunde man ens tro på det liksom. Så men sanningen kommer så småningom sen.
Hur då menar du?
Att sanningen kommer sen så småningom.
Ja, okay.
När man ska börja förbereda sig först. Plötsligt till division 1 och sen ska man börja förbereda sig året efter till ligan. Och då vet man att man är eftersom det är ju helt klart att den tiden så var ligan helt någon annanstans än ettan. Och som det är bara.
Hur var det då helt plötsligt förberedat ligalag? Vad hade du för resurser?
Nej, men då var vi ju ett amatörlag liksom. Alla jobbade, Peter och pojkarna fixade ganska mycket på kontoret liksom. Du vet, det var svårt att hitta halvtids, deltids och spelare och härifrån och därifrån och sådär. Men inte, tycker jag, ganska systematiskt ändå jobbar vi liksom. Så att relativt bra, visserligen kunde man göra saker och ting annorlunda, men det är ju så att tiden hjälper dig alltid liksom att tänka om och att det där kunde vi ha. Men jag tycker att det är friskhetstecken också att när du vågar analysera år efter år eller dag efter dag, timme efter timme, träning efter träning, din prestation, vad du har gjort liksom, har jag sålt nu den här resan dit, har jag gjort en bra träning idag, är man inte självkritisk så och varför har jag gjort så här att samma sak som liksom fotbollsspelare gör ju åt sig själv och de granskar, så inte vet jag vad du skulle göra om du skulle varje dag bli filmad på ditt jobb liksom. Och sen skulle dagen
efter... Blir inspelad nu så jag får kika på det.
Ja, men dagen efter så kommer din chef och säger till dig att Oskar, där gjorde du fel och där gjorde du fel, att du får bättre dig. Att det är ju spelarna som granskas från tränarnas sida på träningar, får feedback där och det har de alltid fått och så här. Och sen granskas de efter videofilmer och fått... Det är ganska hårt jobb ändå liksom. Och tränare enligt mig så granskas enligt resultat.
Vad är det, ser du någon röd tråd i att ni har kunnat stanna kvar i 11 säsonger i ligan? Liksom, vad är det liksom, finns det någon minsta gemensam nämnare som gör att IFK år efter år klarar sig kvar?
Ödmjukhet tror jag att det är det viktigaste ordet, att man ändå har ansett i de flesta styrelser under den här tiden att man behöver inte vinna eller bli ett eller två eller trea heller, utan det viktiga är att vi ska hålla arbetsplatserna kvar och en attraktion i Veikkausliga till Åland och så att sen när man tappar den så kan man tappa vad som helst, tror jag.
Så det är viktigt att behålla den ödmjukheten, att ni inte börjar sikta mot ligaguld utan snarare att stanna kvar?
Jag är inte med i det. Jag har inte kunnat sikta under min tid så mycket. Då kan man, vem som helst kalla att jag är en försiktig människa. Det kan hända det att jag är en försiktig människa, men jag anser att jag alltid är realistisk också samtidigt. Att jag har sagt det många gånger att det är helt klart att spelarbudgeten har betydelse i all sammanhang. Annars skulle inte Barcelona och Real dominera spansk fotboll om inte spelarbudgeten skulle ha någonting med det att göra. Och inte HJK finsk fotboll heller. Sen utanför det så någon lyckas jättebra med mindre spelarbudget och någon misslyckas med en stor budget. Och livet är ju så, så det är företagsvärde också liksom. Och det går ju bara. Men fotbollen ger ju mycket passion och det ska den ge också.
Med andra ord, du har inte kunnat fått de spelare du har pekat på i ligan?
Något svaret är förstås nej.
Har det förändrats någonting? Jag tänker att ambitionsnivån kanske har höjts. Alltså, de senaste åren har ni varit på övre halvan och så vidare. Och ja, fler det, spelare kommer in. Alltså, hur har ditt jobb förändrats?
Men då har det varit också liksom realistiskt förhöjning. Eftersom vi har ju visat med åren att spelarbudgeten kan ligga där någonstans i 12-lagsserie 6-28 vissa år. Kan det vara där lite så där. Nu har den ju varit där och resultatet har också varit ungefär där. Men det är helt klart att har du det läget att du är realistisk där, då har du större överraskningsmoment att bli trea eller göra någonting, bli fyra eller någonting eller vinna finska kuppen. Och vi har ju varit i semifinal ganska ofta i finska kupp och senare, förr eller senare borde det ha kommit och nu kom det i år och då är det bättre att det kom just i år.
Hur glad är du att få den avslutningen?
Ja, det är ju helt klart. Det är jag jätteglad.
Är det svårt att ta in fortfarande att ni är finska kuppmästare?
Nej, inte det, utan att när man har varit ändå så pass nära några gånger och vet att det är kortaste väg till Europa så att man ser att nej, utan nu var det realitet sen efter två dagar efteråt. Så att det inte är det värre än det. Men jag är lycklig över det. Mm.
Du, fotbollsmässigt då, vad skulle du säga att din fotbollsfilosofi går ut på? Har den förändrats under åren i ligan? Eller hur ser du dig som tränare? Vad är viktigt för dig?
Ja, liksom fotbollsfilosofi bör ju ändras hela tiden. Du måste hela tiden vara på vaken och du måste lyssna på dem som är klokare än dig och har bättre idéer. Sen kan du kanske ge till dem någonting annat om inte det här. Inte hade någonsin varit en man show från mig och var någon härskare i IFK som tränare. Utan att Allan Överström började väl med mig som andra tränare när vi steg till ligan liksom och så här. Vi var lika kompisar som alla andra och diskuterade tillsammans, har vi fattat beslut. Det var samma sak med Steven Ward och det har varit samma sak med Lundis och alla som är inte tror jag att jag lyssnar spelare och frågar dem, men det är helt klart det sista beslutet är mitt. Var startar vi pressen? Hur långt faller vi? Hur högt faller vi? Kör vi dit eller dit? Så det är alltid vem ska stå i mål idag och vem ska spela vänsterback eller högerback. Om det är två åsikter då är det förstås alltid mitt liksom. Byter vi in en spelare då tar jag ansvaret för det. Byter vi någonting annat så då sista är alltid mitt. Men det är ju teamwork mera och lärdom av de andra och försöker förstås ta ut alltid de som hjälper mig, deras bästa saker ut och låta dem fritt.
Jag pratade med Tommy Virtanen, han har haft dig sedan första gången 95, sa han. Då var det en fotbollspappa i hans liv. Han var lite inne på att IFK tidigare har varit mycket rakt 4-4-2, enkelt rakt, medan senare år kanske med mer passningsorienterade spelare. Har ni öppnat er lite? Är ungefär där du ligger i
men att öppna fel sätt, utan det är spelarna som bestämmer. Sen när liksom jag fick nu som Petteri Forsell till exempel, och du fick Diego Assis hit, så det är ju inte så där att man tvingar dem att spela en viss sorts fotboll om de spelar bättre på ett annat sätt fotboll liksom, och så här. Då måste man ju försöka titta att vilket värde ger de här två spelare eller alternativt de här två spelare. Och till exempel med sådana tianspelare och någonting som de både och då har man svårt liksom att utesluta den. Att man går, vem på Åland skulle ha tagit Diego Assis och Petteri Forsell bort från laget och kör 4-4 att de har med våld med dem. Jag tror inte att sån mänsa finns.
Så det är lite liksom pragmatiskt lagda. Du utgår lite från vilka spelare du har förstås.
Ja, men det är ju helt klart. Alltså, du får inte välja liksom. Du tar en bra spelare och du tar en bra spelare. Då anpassar du ditt spelsystem enligt spelarna. Inte kan jag anpassa mig. Sen kan man, jag tror att du förlorar om du kör ett och samma hela vägen, eftersom sist och slutligen får du inte de spelare med futtiga pengar som vi har på spelarmarknaden, om man säger nu liksom, och så här. Så att,
men har du ändå utgått från ett stabilt försvarsspel? Har det någonstans varit grunden i ditt fotbollstänk, och sen får individualisterna göra vad de vill där framme, eller?
Ja, inte får de göra vad de vill, men jag anser att hela fotbollen börjar alltid 0-0. Jag tycker att 0-0-matcherna är mycket roliga också. Så att jag tycker, ja, absolut tycker jag det också. Men nu tycker jag om 5-0-vinster också. Men jag tycker inte om 5-4-förluster. Och så där, så att där går liksom gränsen till den där fotbollen. Men nu är det helt klart att du bygger grunden med ett stabilt försvarsspel.
Är Lasse Lagerbäck en ledstjärna, eller finns det andra inspiratörer?
Jag har ju haft nöjet att vara ofta med Roy Hodgson. Han var väldigt aktiv och den första förbundskapten i Finland som var väldigt aktiv och tar ligatränare med i olika sammanhang. Och det är helt klart att han har givit i mig vissa saker, men så, nu har ju många andra, nu har också division 3-tränare givit mig någonting, så inte utesluter jag någonting. Det som jag tycker är vettigt, och det som jag inte tycker är vettigt, så den glömmer jag väldigt snabbt.
På tal om Tommy Virtanen, bör han skicka med en fråga också. Det sades att han som 13-åring var lika bra som Jari Littmanen var i 13-årsåldern. Han frågade, tror att det kan ha stämt? Det var på något FN-kvalnivå någonstans, eller någon FN-turnering.
Det går inte att jämföra dem som 13-åringar eller någon, det för den skull att Tommy hade ju en annan stil redan som barn, vad Jari hade. Honom har jag också haft nöjet att ha haft i min grupp någon gång. Och Sami Hyypiä, när jag har skola mig länge tillbaka, så var det pojkarna 15-16-åringar. Nå, det där, båda Sami och Jari, men det där Tommy...
När hade du dem som löpte?
När jag var på B-lagskurs, B-kursen för tränare. Så att, men det där, Tommy är ju mer en springare framåt när han var anfallare. Och Jari var ju en som ville ha lite bollen i fötterna. Han tyckte inte om springa så mycket framåt. Så att där har du, där har svart. Ja, jag vill inte jämföra
det. Jani skickar också med en fråga, din son, lagkapten nu i IFK Mariehamn, om kan du säga hans den bästa match han har gjort som du har sett, och den sämsta? Nu är det snart över, så nu kan du säga vad du vill.
Det är svårt att säga. Inte kan jag har så många minnen av Jani, så inte kan jag säga så att det är säkert någon Stockholms derby var. Han själv tycker att det är hans höjdpunkter, så att det, jag såg ju ganska många, och Jani förlorade aldrig i Stockholm, så, eller derbyna, så att han hade den, tror jag att det stämmer ännu, men det stämmer nog så att han förlorade.
Någon Stockholms derby, och det sämsta, det vill du, det struntar du i, eller?
Det är så många så. Så jag gissar inte, det skulle bli många sämsta.
Måste ha en timme till. Nej då, Jani. Framtiden då, Pekka? Nu är det ju över snart. Eller ja, nu ska du blicka, eller för IFKs del över.
Just det.
Vad tror du, kan du fortsätta inom fotbollen? För jag antar att du ska stanna kvar på Åland, eller finns det något andra utmaningar?
Ja, i det här skedet kan jag inte utesluta någonting liksom. Så att det är helt klart att oberoende vad än jag gör så kommer jag att sälja resor inför kommande år. Men det har jag sålt förra året också, eftersom jag måste ha hand om de bokningar som jag nu redan har i maskinen inför 2016. Och det kan jag inte ge till någon annan om jag får leva. Annars får Thomas ta över som har jobbat på resebranschen, min son, äldsta son. Men det där, nej, jag kan inte ge något svar av annat. Kommer jag göra med jobb kommer jag ha, det är helt klart. Och vill jag jobba med fotbollen, det vet jag också att jag får jobba. Jag har redan en liten förfrågan eller sådär. Men jag får se så att det liksom, det återstår att se här vart tiden vänder och hur jag prioriterar min tid, eftersom nu har jag den möjligheten också. Liksom.
Under alla år i ligan har du gjort resultat med ett litet lag och hållit dem kvar i högsta ligan. Vad har du fått för erbjudanden från andra klubbar?
Jo, jag har fått erbjudanden från andra klubbar, men jag vill inte gå till dem. Så även från bättre klubbar än IFK Mariehamn. Men det, jag är tacksam för dem, men jag vill inte gå till dem tillbaka mer. Liksom.
Du vill vara kvar på Åland och IFK?
Nej, men det vet jag inte liksom just nu. Liksom, då ville jag vara kvar. Då ville jag vara kvar. Barnen var, ansåg jag, barn eller barnen var för små liksom. Och jag behövdes med det här liksom, den tiden och sådär.
Du, framtiden då, kan det också bli så att du bara inom situationssäcken är inom resebranschen och inte håller på med fotboll nästa år, eller vad tror du, eller kommer du någonting att göra fotboll?
Vill du vara den första som vet om det blir någonting?
Ja, gärna.
Nej, men det där liksom så att jag kan inte svara på din fråga just nu för tillfället, eftersom situationen runt omkring mig är just sådan att jag kan inte svara på det.
Vad hoppas du att IFK tar för riktning nu när du lämnar över här till vilken tränare det nu än blir? Men vad hoppas du att klubben tar för nästa steg och arenafrågan och allting?
Ja, det som jag har sagt till dig här tidigare också, att jag anser att de som liksom ansvarar för klubben liksom tar väl hand om klubben. Så det är helt klart att som jag sa det tidigare också, att oberoende i vilken styrelse du är, ta ditt jobb på allvar. Liksom, och vi ser ju att publiksiffrorna sviker. Vi ser att evenemangen fotboll borde räcka. Jag har idéer, jag är marknadsförare själv liksom, men jag anser att det skulle finnas oerhört mycket saker som man borde göra och skulle göra liksom, så jag anser inte att det är klokt att vi spelar någon gång med 1000 ungefär i publiken och vi har backat nästan 1800 vad det var någon gång tidigare och sådär. Så att man borde våga titta sig själv i spegeln liksom, i det fallet. Liksom, och så där. Och varför vi får 500 åskådare till Valkea och Koski och varför får vi inte dem hit och så här. Så att det är helt klart att det är hårt jobb.
Tror du arenan, behövs en ny arena för att IFK kunna växa ytterligare, eller vad tror du om möjligheterna?
No, jag har blivit tillfrågad av Lennart eller någon annan och jag börjar liksom falla tillbaka. De som sitter på andra sidan, de kanske inte tycker om det, om liksom det laget eller någonting annat. Laget skulle förstås anse att de skulle ha det, men när jag ser vilken konflikt det är med fri idrotten och allt möjligt, så eventuellt jag skulle ha planen så brett som den är nu med konstgräs här bredvid och sätta gräsmattan dit och så rulla när det är matcherna, så rulla konstgräsbanan över två första arenor och då får vi redan bredden till 3 meter ungefär bredare och förlänga så mycket som vi skulle kunna.
Men det är ju spelbanan som behöver bli större då, eller?
Spelbanan måste bli större. Och sen borde vi få läktare till solsidan och små läktare runt omkring och sådär. Så på kort sikt tror jag att det skulle kunna hända snabbare någonting. Att få bättre förutsättningar till de som sitter här och kommer att titta på matcher och roliga tillställningar för spelare. På lång sikt förstås borde fotbollsarenan vara bara för fotboll. Någon annanstans eller här.
Men då är det en kostnadsfråga av det allmänna.
Jo, men för att få någonting gjort här och nu så skulle jag kanske fixa en kompromiss som enligt mig kunde eventuellt göras.
Vi får se vad det blir. Jag bad dig förra snack prata om höjdpunkter från IFK. Är det något du kan ta så här under alla dina år här som tränare?
Ja, får jag ta fyra? Ja,
absolut.
No, det första är förstås de här två kvalmatcherna för att vi nådde division 1. Och sen för det andra är Jatsvinsten att vi steg till ligan. Och sen för det tredje är det att vi kunna sälja den spelare som jag hittar från Österbotten, Petter i Forssell, till Bursa och tredje eller fjärde cupkulder. Den är förstås den högsta liksom, nu tog jag dem i tidsordning. Så att jag tycker att de är relativt stora saker som man kan bara inte glömma när man kommer ihåg att det är IFK Mariehamn som vi pratar om.
Tack så mycket, Pekka.
Tack.